Vad vet du om vår forntid, om vår historia här i Sverige och här på Falbygden? Radio Falköping ska i en serie program låta Lars Bägerfeldt ta med oss från de första bönderna fram till de medeltida kyrkorna. De här programmen hör ni dels i sommar i radion på tisdagar, men också 9:30 på lördagar. Och för er som vill ha lite ytterligare information och som vill förkovra er i ämnet så rekommenderar jag ett besök på Radio Falköpings hemsida. De här tre www.fnf.nu. Där kan du förutom att lyssna till den här programserien också ladda hem och läsa Lars Bägerfeldts forntidsskola.
Ibland kan det kännas som om det har funnits bönder på Falbygden i alla tider, ända sedan tidernas början. Men så är självklart inte fallet, utan det fanns även en period dessförinnan. Och den här övergången till bondestenåldern och böndernas era är ganska säregen när man börjar granska den närmare. Strax efter istidens slut så kom växter och djur och till slut även människor hit upp. De levde på ett helt annat sätt än så som bönderna skulle göra senare. De här människorna levde på jakt och fiske, insamling av ätliga växtdelar och kunde på så vis försörja sig väldigt väl. Men de behövde stora landområden till sin försörjning och försök till beräkning av befolkningen pekar snarare på att det kanske bara var en 15-20 000 människor i södra Sverige. Fler fanns det inte plats för. De här människorna hade kommit från lite olika håll. Några kom mera österifrån och andra kom från västra Europa och några kom rakt söderifrån. På så vis så vet vi att det fanns olika härstamning för de här människorna. Olika kulturer men också förmodligen olika språk. Men däremot den ekonomiska försörjningen, den var väldigt snarlik. Där var det inga större variationer. De här människorna levde väldigt nära naturen. Tillverkade sina redskap och föremål, hyddor och kojor och hus, vad vi ska kalla det för, på ett enkelt sätt, men oerhört funktionellt. Säkerligen också vackert. De levde av det som naturen kunde erbjuda och allting återgick också till naturen. Så det är tyvärr väldigt sällan som vi hittar spår efter de här människorna. Men så skulle det fortsätta årtusende för årtusende. Och så som de uppfattade så kändes det säkert som att så här skulle det alltid vara för eviga tider. Vad de inte räknade med så var att långt ner i södra Europa skedde stora förändringar. Där levde folk helt annorlunda. De hade tämt djuren och även växterna och såg till så att man kunde kontrollera dem för att få den rätta avkastningen till föda, till uppehälle och ibland också vad gällde material. Ull skulle komma senare från fåren till exempel. Den här levnadsstilen, att vara bonde, tilltalade inte alla människor. Det var för kontrollerat. Man levde inte lika nära naturen. Kosten var ensidigare. Arbetstiden fördubblades eller förlängdes ännu mycket mer. Det kanske inte var så tunga arbetsuppgifter så länge som man var herde. Men spannmål och odling krävde desto mer. Kanske är det också av den anledningen som vi hos bondesamhällena ofta finner en väldigt strikt hierarki och en stor skillnad på de fattigare, enklare folken mot de som styrde och ställde högre upp i hierarkin. Hos de naturbaserade folken däremot så var det mera jämlikt. De här jordbrukande och boskapsskötande folken nere i södra Europa, de trivdes bra där nere och de behövde inte flytta på sig eller expandera ut över nya områden, utan de höll sig inom sina områden. Säkerligen var det konflikter i gränsområdena, men så mycket mer än så var det inte. Och kanske inte heller hade det blivit på lång tid om det inte vore för en väldig naturkatastrof som drabbade trakterna av Svarta havet ungefär 5500 år före Kristi födelse. På den tiden var Svarta havet en ganska liten insjö, ungefär bara hälften av den nuvarande ytan. Så det var fortfarande ganska stort, men ändå mycket mindre. Nivån låg ungefär 160 meter under den nuvarande nivån. Så det var alltså på så vis en sjö som var försänkt in i landskapet. Det fanns bara tillflöden, älvar och åar och bäckar, men inga utflöden, utan det var avdunstningen som reglerade nivån. Där det numera rinner ut vatten i söder mot Medelhavet, där rann det in vatten. Och det var här någonstans som det inträffade en stor katastrof. Vad som skedde vet vi inte, om det var en jordbävning eller någonting annat. Men plötsligt så började rinna in vatten mer än tidigare. Berggrunden rämnade delvis och det forsade in ännu mycket mer vatten. Och det skulle inte dröja lång tid för ännu mera berggrunden rasade samman så att det helt enkelt forsade in enorma volymer vatten hela tiden, dygnet runt. Någon har räknat ut att det här kanske var ungefär som 200 gånger Niagarafallet. Och det skulle medföra att Svarta havet skulle höja sin nivå med 160 meter till dagens nivå inom loppet av, ja, här är forskarna osäkra, några säger 3 år, andra säger 30 år. Men det gick i varje fall väldigt fort. De människor som bodde här inne på slätterna var tvungna att fly härifrån så fort som möjligt. De som inte drunknade eller gick under på andra sätt, ja, de stormade rakt in mot land, rakt in mot Centraleuropa. Och här slog de sig ner i ett stort område som täcker från Svarta havets nuvarande strandlinje ända bort till Tyskland och Frankrike. Så på så vis så koloniserade de trakterna norr om Alperna och nästan ända upp till Nordsjön. Men de undvek kusterna och vi kan ju nästan ana varför. Här uppe i Centraleuropa så bildades en ny kultur. Vi kallar den för den bandkeramiska kulturen. Och här skulle man också starta upp byggnader av märkliga hus som blev föregångarna till våra megalitgravar långt senare. De här människorna hade en helt annan kultur, ett annat språk, ett annat sätt att vara på och andra värderingar. Samhället skilde sig radikalt från det som var rådande i Skandinavien vid samma tid. Men precis som förut så kan vi se att den nya gränsen som bildas mellan bönder och jägarsamlare skulle bli ganska stabil i flera hundra år. Inga tydliga förändringar någonstans. Men efter 700 år, ungefär 4800 år före Kristi födelse, så sker det stora förändringar runt om i den övriga delen av norra Europa. Nederländerna, nordligaste Tyskland, Danmark, Sverige, faktiskt även Norge och runt om på de brittiska öarna så finns det indikationer som pekar på att plötsligt så var de bara där. Odling, boskapsskötsel och en hel del föremål finns från exakt den tiden, men inte före och inte efter. En blixtvisit, en kortvarig vistelse, ett försök att expandera norrut, lägga beslag på enorma områden och kuva folket och se till så att de också blev bönder. Men av något skäl så var det bakslag. Det fungerade inte. Det var ingen effekt av det. Utan vi kan se ett kortvarigt försök i hela norra Europa samtidigt. Men det slutar också samtidigt. Det skulle dröja ytterligare 800 år innan nästa försök kom, men den här gången skulle man lyckas. Förutom den här jordbrukande kulturen i Centraleuropa så hade det redan tidigare kommit andra bondekulturer en annan väg. De kom från Grekland och den regionen av Medelhavet och hade sökt sig västerut via Italien till Spanien och Portugal och upp genom Frankrike där de nådde Engelska kanalen. Men sen var det stopp. Här mötte man också de folk som hade kommit från Svarta havet. och de var helt olika varandra i kultur, religion, språk, härstamning, ja, allt vad vi kan peka på. Men det var faktiskt de här människorna i västra Europa. Det var de som skulle bygga de första riktiga megalitgravarna. Och det gör man i Bretagne, märkligt nog precis samtidigt som vi har den enorma expansionen upp i norra Europa som misslyckas katastrofalt. Alltså runt 4800 år före Kristus. Och det skulle dröja flera hundra år innan det här sen spreds österut till Polen, Tyskland och senare Skandinavien. När det väl sker en expansion sen norrut så skulle den beröra samma område som 800 år tidigare. Nämligen de brittiska öarna, allt ifrån södra England ända upp till norra Skottland, ända upp till Shetlandsöarna faktiskt. Precis som den skulle beröra Nederländerna, resten av nordligaste Tyskland och Polen, liksom södra Skandinavien. Allt samtidigt, ända upp till Dalälven i Sverige eller Trondheim i Norge. Ett enormt område som koloniserades samtidigt av jordbrukande människor. Vi vet inte hur många de var, vi vet inte hur de gjorde, vi vet inte vad de tog med sig i form av utsäde, boskap, redskap och mycket annat. Det enda vi kan se det är att det blir en blixtsnabb förändring. Ett kulturskifte som tycks ha skett nästan som över en natt. Omgående upphör den gamla lokala kulturen i dessa områden för att aldrig mer återfinnas. Och istället så finner vi nya kulturer som visar på ett tydligt sätt att de härstammar ifrån antingen centrala Europa eller delar av Frankrike som också var jordbrukande. Och på så vis så får vi en snabb och effektiv övergång till ett jordbrukande samhälle i hela norra Europa. Det fanns inte utrymme någonstans för diskussioner eller en mix mellan två kulturer. Utan den gamla kulturen bara upphörde, omgående. Men det här innebär inte att den forna befolkningen försvann. Det fanns fortfarande kvar. Vi kan spåra med DNA och genteknik på olika sätt att den gamla befolkningen i hög grad fanns kvar. Kanske i princip allihopa. Men det nya folket som kom gjorde sig på något vis till herrefolk och härskare över de andra. Och det medförde att man tog med sig sina värderingar, sin hierarki, sitt samhällssätt till de nya områdena. Vilket medförde att förändringarna vart om möjligt ännu större än att bara handla om vad man skulle äta för mat och hur den skulle komma fram på bordet. Från och med denna enorma förändring i norra Europa ganska precis år 4000 år före Kristi födelse så kan vi ju sen se hur de här kulturerna har fungerat. I exempelvis södra Skandinavien så kan vi se att man omgående började tillverka en helt ny typ av flintyxa som bär drag av samma typ av yxor längre söderut. Men den här yxan skulle bara gälla i södra Skandinavien och fick en spridning från Danmark och Skåne där den tillverkades över resten av Götaland till Öland och Gotland, runt om i Svealand, ända upp till Uppland och Dalälven, runt om de norska kusterna till Trondheim och självklart runt om i Danmark också. Och sen var det stopp. Den här första typen av yxa kanske bara fanns i 50 eller 75 år innan den ersattes av en annan typ som var ganska snarlik men som arkeologer lätt kan skilja åt genom formen och andra egenskaper. Nästa typ fick precis samma spridning. Från tillverkningsplatserna på Själland eller i Skåne så spreds det sen i samma område. Och det gäller alla de följande typerna som vi kan skilja åt med väldigt god precision kronologiskt. På så vis är vi säkra på att södra Skandinavien övergick till bondesenålder samtidigt. Och att de dessutom var förenade med varandra kulturellt sett, vilket inte gällde för den föregående befolkningen som levde på jakt och fiske. Ja, sedan den dagen, för ungefär 6000 år sedan, när de första bönderna kom hit, så kanske inte mycket har förändrats. I varje fall upplevde de säkert så själva. För de människor som ägnar sig åt boskapsskötsel och viss mån odling skulle dagarna se ganska likadana ut under lång tid framöver. För vanliga bönder så spelar det ingen roll ifall vi nu i efterhand kallar det för bondesenålder, bronsålder eller järnålder. För de flesta människorna skulle vardagen vara snarlik det var tidigare. Det är först när vi kommer fram till medeltid och senare tider som det sker ganska stora förändringar. Både vad gäller boendet, levnadssätt, ekonomi, handel och mycket, mycket annat. Men det får vi berätta om en annan gång.
Ja, du har just lyssnat till Lars Bägerfeldt som i en serie program här under sommaren kommer att ta oss med på en historisk resa. Programmen kan ni dels lyssna till på tisdagar i Sommar i radion som sänds då 10-12 med repriser klockan 17:22:45. Men ni kan också lyssna till det 9:30 på lördag förmiddag här i Radio Falköping.